Nu är det ljud här också. Hör ni? Bra. Tack för de här underbara sångerna. Lovsång, det är hjärtats sång. Vi behöver ta in det i hjärtat. Vi ska inte bara lyssna, vi behöver ta in det också. Och jag blir så berörd. Som ni vet, att jag brukar bli så jag kan knappt prata. Katarina börjar prata om ödmjukhet. Hon ödmjukade sig. Katarina och jag har inte pratat innan om någonting, utan det är den heliga ande som leder, så det är ju det som är så underbart. Och Mary sjöng om kärleken. Och det ord Herren gav till mig idag, det är tre ord egentligen. Sträva efter kärleken. Vi är så vana att läsa. Och ni vet förmodligen att de här tre orden står ju i Guds ord, i första Korintierbrevet där, efter kärlekens lov, efter det kapitlet som handlar om kärleken. Så börjar nästa kapitel med sträva efter kärleken. Och så fortsätter ju den versen, men sök också de andliga gåvorna ni har det här, ja. Speciellt profetians gåva. Men jag vill stanna först vid just de tre orden. Sträva efter kärleken. Har vi stannat upp inför detta? Och förstått vad det betyder? Eller det är ju så vanligt att vi läser och vi vet kanske innebörden. Men kan vi leva i det? Kan vi ta till oss det? Och hur gör man då när man strävar? Vad är sträva för något? Det är ju ett verb, va? Och verb, vad är det för något? Det kommer jag faktiskt ihåg sen skolan. Att göra, man kunde sätta att framför. Att sträva. Att göra. Alltså är det något vi behöver göra. Många gånger upplever jag, och jag vet hur det var för mig själv, att vi sitter och så lyssnar vi. Och sen så går man hem och sen rullar livet på. Men jag upplevde att jag hade liksom inte fått tag på olika saker i det jag hade lyssnat till. Och det är detta som Herren talade speciellt inför den här dagen. Att vi behöver praktisera det här som vi hör så mycket och vi lyssnar till. Och det är ju ganska tufft ibland, va? Som Katarina också sa. Och jag fick också det här hemma att det är ett allvar. Och det vet vi, men Gud har vi ju allt. Han är humor, han är allt, va? Men vi behöver stanna upp inför detta. Och då gjorde jag ju så som man gör nu för tiden. Man använder sin mobil och så kan man googla och lite av varje. Så jag gick in på synonymer och så slog jag in ordet sträva. Har ni gjort det? Vet ni vad det står? Vad är att sträva? Har ni tänkt på det? Så här står det. Arbeta, knoga, knega, kämpa, bemöda sig. Slita, står det. Oj, vad jobbigt det blev. Gno, ligga i. Streta, står det också. Sträva efter. Försöka uppnå. Eftertrakta. Oj, det var mycket. Så vad tänker vi då när vi läser detta? Jo, att när vi blir frälsta, va? så får vi ju Guds underbara kärlek. Men vad innebär då det? Då är vi ju jätteglada, eller hur? Vi är ju jättetacksamma. Och det ska vi ju vara såklart. Vi har ju hittat livet. Men vad behöver vi göra? Jo, vi behöver sträva efter kärleken, står det. Och då kommer vi ju till nästa sak. Kärleken har blivit väldigt skadat. Det ordet har blivit misshandlat, kan man säga. Och det kanske inte riktigt egentligen vi vet. Vad är kärlek? Och den frågan ställde jag mig. Och började gräva lite djupare i detta. Vi får se hur den heliga ande leder det här. Jag har skrivit ner lite. Och min bön är att vi verkligen kan ta in det i våra hjärtan. Så det inte bara blir att jag står här och säger någonting. Men när jag började läsa om kärleken så kom det fram fler ord för kärlek. Om jag säger kärleken, vad tänker ni på då? Ja, underbart. Och vad är det för kärlek? Jo, det är ju den här som vi vet, agape-kärleken. Och vad betyder det? Agape, jo, den är ju utgivande. Det är Guds. Jag tror att vi kan förväxla detta ibland med kärlek, för att Guds kärlek, agape-kärleken, den kommer ju uppifrån från Gud. Han är ju ren rakt igenom. Så när vi blir frälsta så får vi ju Guds rena kärlek in i våra liv. Men vad har vi för kärlek i oss innan vi blir frälsta? Jo, då har vi den här mänskliga, va, om vi säger så, som blev i den fallna naturen. Den kallas för eros. Vad är det för kärlek? Jo, den är ju egoistisk. Den handlar ju om mig. Vad vill jag ha? Vad tänker jag? Ja, men jag ska ju få ut någonting av mitt liv. Och jag ska ju få ut någonting utav det jag gör. Det är mitt ego. Jag, mig och mitt. Och utifrån mina omständigheter eller förhållanden ska det ske helst. Och det ska vara bekvämt för mig. Och så har vi också den här filia. Det finns olika ord på den. Men den här broderliga vänskapskärleken. Så vi behöver inte fördjupa oss i den grekiskan. Men det finns, alltså det är skillnad på de här kärlekarna. Det gick en serie som jag tittade på när jag var ung som hette Tre kärlekar. Kom någon ihåg den? Men i alla fall, jag bara kom att tänka på den. Och jag vill bara läsa det som den här agape-kärleken. Det var så fantastiskt. Agape, den bibliska kristna kärleken. De första kristna, ni vet, de sa, se hur de älskar varandra. Och det var ju genom Jesu kärlek, va? Det är ju det vi behöver få ännu mer av i våra liv. Och det är ju en Gud som älskar. Inom denna. Jag vet inte vad jag själv har skrivit där, men kärleken flödar mellan de tre. Ja, inom denna guden, ja, flödar kärleken mellan de tre gudomspersonerna. Fadern, sonen och den heliga ande. Men samma kärlek flödar också till människorna. Denne Gud uppmanar att människorna ska älska varandra med samma kärlek som flödar inom Guds väsen och ut till människorna. Agape, Guds kärlek, är Guds självutgivande kärlek. Vad betyder det? Utgivande, självutgivande. Jo, att göra vad som är bra för en annan, även om det kanske kräver något av mig och något av dig själv. Den varken kräver eller förväntar sig något tillbaka. Att vi ger av det som är vårt eller av oss själva också, när det inte ger någon påtaglig tillfredsställelse för oss själva. Det handlar om att leva i den utgivande kärleken som inte kräver något tillbaka. Att anstränga sig, att offra något när det behövs. Och Guds kärlek, agapekärleken, är ju osjälvisk och den är villkorslös. Agape är inte en egenskap hos Gud, utan den är ett uttryck för hela hans väsen. Han är kärleken. Och det är hela orsaken till att vi finns till. Och att han bryr sig om oss och vill vårt allra bästa. När Gud erbjuder en människa frälsning, så är det ett uttryck för Guds agape. Guds agape är motorn i hela den processen. Och så tog jag lite där det stod om att det grekiska ordet agape då förekommer över 100 gånger i olika ordformer i Nya testamentets grekiska grundtext. Det kan ju vara lite intressant kanske, eftersom det är ganska många gånger i Nya testamentet där agape är ett centralt ord. Det tycker jag är väldigt intressant. Agape är helt unikt i Nya testamentet. Där finns inga andra ord för denna höga, rena, självutgivande kärleken. Guds agape visar sig allra tydligast genom Jesus Kristus. Genom vad Jesus Kristus har gjort på korset för oss. Hans blod som renar oss och så vidare. Och i första Korintierbrevet 13:4-8 så står det om Guds kärlek och Jesu självuppoffrande kärlek. Just det. Agape älskar där det inte finns något älskvärt. Det är Guds underbara kärlek. Människans egen kärlek då? Hur kan vi beskriva den? Människans egen kärlek har inga av de kännetecken som är utmärkande för Guds agape. Människans kärlek har istället alltid ett motiv. Den söker en belöning. Genom tron står vi kristna som mottagare av Guds agape, och då blir vi kanaler för den kärleken ut till mänskligheten. Det blir ett kärleksflöde som utgår från Gud. Och det är ju det som är skillnaden, va? Vår kärlek är ju självcentrerad. När människan genom tron öppnar sig för Guds agape och mer lämnar självkärleken bakom sig, då får man vara en kanal för Guds kärlek mer och mer. Vi kan också säga så här, att där Guds agape flödar fram, där är Guds rike. Och det tyckte jag var så bra, det är ju så sant. Och det vet vi ju, där vi får uppleva Guds närvaro, då är det Guds fullständiga kärlek vi upplever. Har ni tänkt på det? Och det är ju då Guds rike flödar fram. Allt detta underbara med agape bidrar till att upphöja och ära Gud, men aldrig, aldrig människor. Och det är också ett viktigt kännetecken. Och det blev så fantastiskt levande för mig när jag läste detta. Så underbart. Vi behöver inte fördjupa oss i de andra och mer, men eftersom den här kärleken är Guds flödande kärlek från himlen, så behöver ju vi kunna leva i den. Och hur ska vi klara det då när vi har en sån här egen kärlek som jag läste om nyss, den mänskliga själviska kärleken? Då är det genom det här underbara ordet som vi hörde här i sången, och det Katarina nämnde också. Vad är det ordet? Att vi alla behöver ödmjuka oss. Ödmjukhet. Jag tror att det ordet också är lite missuppfattat kanske, eller vi kanske inte funderar så mycket egentligen. Vad betyder ödmjukhet? Många tror kanske att det är när man är tyst och snäll och intetsägande och inte säger så mycket. Men det är ju helt fel. Det är inte ödmjukhet. Det är falsk ödmjukhet i så fall. Du kan ta fram det kanske. Jag hade inte tänkt det, men jag hade skrivit upp det här. 1 Petrus 5:7. Det är ju så bra med att vi har det på väggen här. Har jag skrivit falsk ödmjukhet efter? Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. Ja, just det, jag fick en beskrivning på det. Och det stod att om vi inte gör detta, så blir det en falsk ödmjukhet. Om vi själva bär på allting som Herren har sagt att han vill bära. Vi ska kasta alla bekymmer på honom. Det var en ny definition av ödmjukhet för mig. Jag har inte tänkt i de banorna så innan. Att i det sammanhanget så säger man då att om vi bär det här själva, då blir det falsk ödmjukhet. Ja, vi får fundera över det. Ni får ta med er det. Ordet ödmjukhet då. Ja, beskedlighet. Ett hjärta som kan underordna sig Gud och människor. Det är väl bra beskrivning på ödmjukhet. Och vad blir det vägen till? Jo, det blir vägen till ära, upphöjelse och respekt. Och det är ju det som är så underbart med Gud. Det är ju precis tvärt emot den här världens rike. Där man ska armbåga sig fram och här kommer jag och jag ska prata och höra och synas och presentera min, vad det nu är för någonting. Men så fungerar det ju inte i Guds rike. Och jag tycker detta är så underbart, att när vi underordnar oss varandra, när vi underordnar oss Gud och ödmjukar oss, det är då han kan möta våra hjärtan. Det är då han ser till ett förkrossat hjärta. Det finns fler beskrivningar av ödmjukhet och vad det ordet säger egentligen. Och i Ordspråksboken står det om ödmjukhet och att underordna sig. Herren är vägen till respekt. Alltså vägen till ära och upphöjelse. Och i Matteus så kan vi ju läsa olika sammanhang. Och det finns många bibelverser jag har skrivit upp här, men jag ska inte läsa dem. upplever jag, utan jag ska bara tala lite mer om ödmjukhet. Det är väl kanske det bästa är att böja sig. Och det står om det i Matteus 18 att han kastade sig ner på marken och tillbad. Och så han böjde sig i ödmjukhet och föll på knä. Och älskade syskon. Jag upplever att Herrens ande pekar på detta just nu. Att vi behöver böja oss på nytt den här dagen. Vi behöver böja inte bara våra knän utan vårt hjärta. Och när vi böjer vårt hjärta i ödmjukhet, det är då Gud kan komma. Det är då när vi välkomnar honom som Herre och konungarnas konung och hans kärlek och vi själva böjer oss i alla situationer och säger till Herren, det är du som är Herre. Ske din vilja, Herre, inte min. Det är inte jag som vill framhäva mig. Det är inte jag som vill tala eller måste framhäva mig på något sätt eller framstå som någonting. Sånt får vi kasta bakom oss, för det tillhör den fallna naturen. När vi har blivit frälsta, då ska vi vandra i ödmjukhet. Vad betyder det? Jo, det betyder att vi vandrar så som Guds ord säger. Att vi behöver vandra. Och det är ju, då blir det jobbigt för oss. Och kommer ni ihåg allt jag läste, vad det betyder, ordet sträva? Ja, vi måste jobba på det här. Sträva efter kärleken. Annars så kommer vi ju att fortsätta gå i den här eroskärleken, den här själviska, egocentriska, jag, mig och mitt, där vi vill ha ut någonting av allt som jag ska göra. Om jag ska göra något i kärlek, ska jag tänka att jag vill ha ut någonting utav det då? Det är ju en ära att få offra sitt egna och frambära sig själv till Jesus för att göra hans vilja. Men det kostar ju också, som vi vet. Om vi vill ha en dyrbar skatt. Allt som är dyrbart, vet ni. Det kostar ju, det är ju ett högt pris på det. Det kostar ju jättemycket. Om jag vill köpa något kungligt som finns på slottet. Någon jättevacker tavla eller någon dyrbar kristallskål eller vad det kan vara. Något som jag gillar. Det är ju dyrbart, det får jag ju inte gratis. Om det inte är något speciellt på Blocket, någon som är trött på det. Så det står gratis. Men ni vet vad jag menar. Allt som är dyrbart har ju ett högt pris. Och det är ju precis så som vi vet när Jesus offrades. Han är konungarnas konung. Han offrade allt. Och vad fick vi? Det priset som han betalade för oss är ju det högsta. Det är den största gåvan som vi vet, som vi kan få. Men vi behöver stanna upp inför detta och tänka, vad innebär det då när vi får agapekärleken? Och hur kan vi få den? Vi ska alltså bära på det dyrbaraste. Det som är så oändligt mycket värt. Vad betyder det då? Jo, det betyder att jag får offra något själva. Och hur ska jag klara av det? De sjöng i sången, Katarina talade om det. Och svaret är ju att leva nära Herren. Att umgås med honom. Att vara i närvaron, i Guds närvaro. Och hur är vi i Guds närvaro? Vi är i hans närvaro nu. Och när den helige anden, när vi bjuder in den helige anden som vår hjälpare. Och när vi ödmjukar oss inför Herren. Har du en bönekammare? Har du en speciell böneplats? Om du inte har det så uppmuntrar jag dig till att avskilja en speciell böneplats i ditt hem. Och man kan ha en böneplats ute i skogen, det är många som har böneplatsen. Det viktiga är att vi avsätter tid för ska vår fallna människa och vår egoistiska, själviska kärlek, ska den försvinna om vi vill det? Och så vill vi ta emot Guds underbara agapekärlek i våra liv. Och då är det ju i hela våra liv på alla områden. Då är det ett pris vi får betala för det. Då får vi offra vår gamla människa för att få den här nya dyrbara gåvan, nämligen Guds kärlek. Han ger oss kärleken gratis, det vet vi, i frälsningen. Men han har ju fått betala ett oerhört högt pris för det genom Jesus Kristus. Och i vår vandring så behöver ju vi gå samma väg. För vill vi leva i genuin sanning med Herren, då innebär det ju att vi vill bli Kristuslika faktiskt. Eller hur? Visst är det så? Och detta blev väldigt allvarligt för mig. Gud, hjälp mig så att jag verkligen tar tid med dig. Att jag förändrar mitt sinne så att jag kan ta tid och verkligen vill närma mig dig. Och det var det ordet jag fick. Tid. Vi behöver avsätta tid. Och prioritera detta. Att vara i Herrens närvaro. Där formas vi. Så vi kan få den här frukten. Nu kommer det också som Katarina nämnde. Frukten. Vad är kärlekens frukter? Då fick jag med mig den här fina tavlan som står hemma. Och jag läser den och försöker stanna upp vid olika ord då. Så man får ju jobba med allting, så är det ju. Och vi ska läsa här nu kärleken. Hur den är då Guds kärlek? Jo, kärleken är tålmodig, god och hänsynsfull. Aldrig misstänksam eller avundsjuk. Aldrig skrytsam eller stolt och aldrig överlägsen. Aldrig självisk eller fräck. Kärleken kräver inte att få sin egen vilja fram. Den är inte irriterad över andra, inte långsint, och den lägger knappast märke till när andra handlar fel. Den är aldrig glad över orättvisan, men gläder sig alltid när sanningen segrar. Kärleken är trogen, vad det än kostar. Den förväntar sig alltid det bästa, hoppas i det längsta och är beredd att uthärda allt. Kärleken lever vidare i evighet. Wow, det är det. Det är den vi får ta med oss i evigheten. Har ni tänkt på det? Kärleken. Tron, hoppet och kärleken som vi läser i kapitlet innan. Men kärleken, hör ni, visst är det fantastiskt när vi läser om detta. När vi ser att Herren är så tydlig med oss vad frukterna är av kärleken. Om vi lever. Om vi lever i hans kärlek så får vi de här underbara frukterna i våra liv. Ja, men visst är det fantastiskt. Då får vi jobba bort. Då försvinner det här gamla som vi hade. Och då kommer världen att se. Åh, vilka frukter. Se hur de älskar varandra. Vattnet, det vet vi vad det är en bild på. Ja, vi kan ha mycket, eller vi har mycket inom oss i våra hjärtan. Ja, och när jag tänker på detta för egen del och läser då så inser man ju att vi klarar ju inte detta själva, eller hur? Det är alltid med den heliga andes hjälp. Vi kan bära på mycket. Vi har olika saker i våra liv. Och vårt hjärta, vet vi, det är som den här väskan som jag hittade hemma i dotterns garderob med ett hänglås på. Och så tänkte jag, ja, det måste vara rätt nyckel också för att låsa upp det här hänglåset. Annars går det ju inte öppna dörren. Och det är ju samma sak med våra hjärtan, va? Och sen upptäckte jag att just här så kunde man öppna det med en speciell liten knapp här. Men om inte den hade funnits, då hade det här varit stängd, eller hur? Ett stängt hjärta, om vi säger så, det är inget bra. Och så vet vi att vi kan öppna inifrån. Det är bara jag som kan öppna mitt hjärta. Eller hur? Och du kan öppna ditt, det är ingen annan. Vad har vi i vårt hjärta? Ja, det hjärtat är fullt av, det talar ju munnen, säger ju också Guds ord. Och då stod det ett antal enkla saker hemma på bordet vid den här tavlan också. Så jag bara kände att jag skulle ta med det. Om vi får kärlekens frukter i våra liv, som vi har läst om här. Hur blir vi då? Hur fungerar vi då? Det här stod på bordet. Vad är det? Nej, det är det stora. Det stora måttet, vad är det där i? Ja, vad betyder det? Att sockermåttet är större än salt. Kan vi ju... Det blir en annan predikan kanske. Jo, men om vi har Guds äkta agapekärlek i oss, då blir vi ju söta och goda, va? Ja, vi får en god krydda. Vi behöver ju inte bli sötsliskiga. Det får ju inte bli fel, va? Ja, vi blir goda och får en positiv krydda, kan man säga. Och så var det ju detta också då. Och här har vi ju saltet. Det är ju precis det. Salt. Och sen hittade jag den här. Och det står mitt namn på den, Elisabeth. Elisabeth. Jag behöver inte tända nu, men det var ett ljus också. Ljuslykta. Vad säger detta oss då? Jo, jag tyckte att detta är ju ganska banalt för oss egentligen. Det är ju liksom grundläggande. Men vi behöver faktiskt påminna oss att det här saltet som står hemma på mitt bord, det använder jag ju för jag vill ju ha god krydda. Och har vi det i våra liv, tänkte jag då. Har jag det i mitt liv? Alltså, ni vet det här bibelstället. Då kom ju det till mig. Vi ska vara salt och ljus. Salt och ljus ska vi vara. Och jag funderade vidare på, vad innebär det att jag är salt? Vad innebär det att jag är det här ljuset i mörkret? Solstickan står där på den. Skiner vi som solen i vår vardag? Eller vad har vi för frukt? Nu fick jag ingen frukt med mig. Jag tänkte faktiskt på det, men det missade jag. Hur ser frukten ut? Hemma i vårt fruktfat i köket nu så var det lite rutten frukt. Två olika sorters frukt. Och jag hade ingen ny frukt. Men jag ville ju inte äta den frukten som låg där. Jag kanske kunde skalat bort lite på frukten. Men det var ju inte alls inbjudande. Till mitt hjärta. Vad har vi för frukt i våra liv? Vad ser omvärlden när vi kommer? Ser de det här ljuset som skiner för Jesus? Är vi salt och ljus och god, söt, krydda? Eller hur har vi det? Och då läste jag på den här tavlan och Gud talade så starkt till mig och visade att jag skulle ta med detta idag. Så det har någon innebörd förstås till oss alla. Därför att vi får inte... Vi får inte bara läsa Guds ord. Och det blev så allvarligt för mig. Och sen så säger Katarina att hon hade fått den här allvarliga tonen. Och det var precis vad jag upplevde att Gud sa till mig hemma. Därför att jag bara får en sån uppenbarelse. När vi går ut härifrån så har vi en hel värld. Ett helt samhälle. En hel stad runt omkring oss, runt Danneby städer. Och du och jag går så självklart med Jesus att vi vet om honom. Men vad ger vi det vidare? Hur ger vi det vidare? Har jag rutten frukt i mig så jag inte kan lysa, så jag inte kan ge frisk, bjuda andra på frisk frukt från mitt andliga liv? Detta blev jätteallvarligt för mig. Och jag bara upplever hur Herren vill rannsaka våra hjärtan idag. Och jag blev så tacksam till Herren. Hans ord är heligt och vi vet att vi behöver ödmjuka oss och böja oss på nytt. Varje dag behöver vi omvända oss i våra hjärtan. Så den här frukten som Guds äkta kärlek beskriver, att den får framträda i våra liv. Så vi rensar ur och om vi är uppmärksamma och lever i hans närhet, i hans närvaro, vandra i detta, då blir vi också uppmärksamma på, ja men börjar det bli lite ruttet någonstans så jag kan kasta bort det med detsamma, va? Så att vi ser det. Och det blev så talande och så allvarligt för mig att vi som kallar oss kristna verkligen har frisk, fräsch frukt i våra liv. Och det är enda vägen är ju genom Guds underbara agapekärlek. Och är ni inte så insatt, eller om ni inte har läst så mycket om denna. Jag har läst lite och jag kan läsa mer och kommer att göra det också. För det är så intressant. Gud är djup. Han har en djup kärlek. Han bara inte är, åh, nu har jag frälst det för evigheten. Det är underbart. Men vi behöver hjälp att leva på det här sättet för att klara av vårt jordeliv faktiskt. Fokusera inte så mycket på, åh, jag hade inte alls tänkt att säga detta. Det bara kommer nu. Jag bara upplever att jag ska säga, fokusera inte så mycket på Jesu återkomst. Utan fokusera på, vad vill Gud förvandla i mitt liv så att jag kan vara fruktbärande för evigheten, så att vi får med oss människor när Jesus kommer tillbaka. Ibland upplever jag att vi fokuserar på fel saker. Och detta bara kommer så talande nu. Åh, tack Herre. Tack Fader för din frukt Herre. Tack för din kärlek. Jag bara tackar dig för att du vill göra ditt verk i oss den här dagen, Herre. Du vill göra ditt verk i oss den här stunden. Att vi ödmjukar oss på nytt inför dig, Herre. Att vi böjer oss på nytt inför dig, Gud. Att vi rannsakar våra hjärtan och ditt ord får bli levande. Och ditt ord är levande och verksamt och vänder aldrig tillbaka fåfängt. Gud, hjälp mig. Så att jag inte viker av från vägen på ett eller annat sätt. Utan att jag håller mig på vägen med hjälp av dig, helige Ande. Tack att du är vår hjälpare. Tack för din kärlek Gud som är evig, och din gudomliga kärlek, den söker inte sitt. Guds kärlek, kära vänner, den söker ju inte sitt. Den är utgivande och osjälvisk, uppoffrande, och jag tackar dig för det. Den söker inte sitt. Det kommer tillbaka hela tiden. Guds kärlek, den söker inte sitt. Den söker inte sitt. Och jag tackar dig Herre, jag tackar dig för din smörjelse Herre. Jag tackar dig för din närvaro Gud, att du vill komma över oss på nytt Herre. Du vill komma över oss på nytt den här stunden, Gud. Och vi vill ta tid i lovprisning från vårt hjärta. Vi lovprisar Herren från vårt hjärta i Jesu Kristi namn. Jag bara tackar dig, Herre. Jag tackar dig, Herre, för ditt ord. Jag tackar dig för din kärlek som är så totalt, som är så total ren. Som är så... Ja, det finns inga ord för hur din kärlek är, Gud. Och jag tackar dig för att vi får uppleva din kärlek ännu djupare i våra liv, Herre. Tack att vi får söka dig och din helige goda ande, för lydnaden i dig, Herre. Jag bara prisar dig, Herre. Jag bara tackar dig. Jag tackar dig för att du kommer över oss på nytt med din helige gode ande just nu, Herre. Idag, han vill tala till dig. Uppmuntran till dig idag. Åh, Herre, jag tackar dig. Jag tackar dig. Att du vill fördjupa din kärlek i oss. Du vill bara uppleva Herren är på mig. Åh, jag bara prisar dig Herre. Jag bara tackar dig. Tack Gud, jag bara prisar dig Jesus. Åh, Lakendra, jag bara prisar dig Herre. Åh, jag bara tackar dig. Tack att vi får vara i din närvaro Herre och få uppleva din kärlek ännu djupare i våra hjärtan. Din kärlek Herre, att vi bara får sitta i din närvaro och ta emot helande, läkedom, både fysiskt och själsligt Herre. Jag prisar dig, jag ärar dig, jag upphöjer ditt namn. Gud, jag tackar dig. Tack för ödmjukheten. Tack för vishet, din vishet Herre. Tack att du får komma på nytt och böja oss inför dig den här stunden Herre. Jag prisar dig Jesus, jag ärar dig. Och jag tackar dig Herre. Jag får ett ord till dig. Herren har sett allt. Och han vet precis i vilken tid allting ska ske. Du behöver inte tänka på att du ska göra så mycket. Utan bara ge det till Herren. Tänk inte att du måste prestera en massa. Utan bara lägg det vid Herrens fötter. Lägg det vid Golgata kors och lägg ner allt inför honom. Så kommer han att visa dig. Jag ser hur han kommer med något ljus in i ditt liv. Så han kommer. Upplev att han kommer komma in på ett nytt sätt i familjen. Han kommer att göra saker där. Som det inte ens skulle kunna drömma om. Tack Fader, jag bara tackar dig. Jag prisar dig. Tack att du välsignar min syster. Och jag tackar dig. Jag prisar dig Jesus. Ingenting är för litet eller för stort för Herren. Och just nu säger han det till dig. Ingenting. Inget är för litet eller för stort för mig, säger Herren. Och nu tar jag allt detta som du har burit på. Och jag kommer att göra det till det bästa. Jag kommer att vända saker i ditt liv. Så du kommer att bli förvånad. För jag är Herren och jag kommer att göra det du. Det är som att nu upplever jag här hur du. Jag ser som i ditt hjärta så har du saker. Och du kanske inte har pratat med alla om det. Det är som en hemlighet mellan Herren och dig. Och Herren kommer att förlösa saker i ditt liv. Och det kommer bli något helt nytt. Och jag bara upplever, bara prisa och tacka Herren för det. Bara tacka honom. Och jag tackar dig Herre, jag bara prisa dig. Tack Fader. Åh, jag prisar dig Jesus. Jag bara tackar dig. Bara tackar dig Jesus. Åh, jag älskar dig Jesus. Det här paret, ni tjänar mig, säger Herren. Och ni är i det fördolda med mig. Jag har sett er kamp. Jag har sett det ni bär på. Jag vet om allt ni har i era hjärtan. Jag är den som kan förvandla allting, säger Herren. Och jag kommer att lyfta upp er nu på ett nytt sätt som ni aldrig har varit med om tidigare. Jag kommer att lyfta er, säger Herren. Upp på en högre nivå. Och jag ser hur ni går tillsammans på ett nytt sätt. Sida vid sida. Herren kommer förlösa nya saker i era liv. Han kommer också ta er var och en till en speciell plats med honom som han har tänkt. Så jag får bara släppa taget. Också släppa taget lite om varandra. Herren är god, för han kommer att ta er var och en till en plats med honom själv. Där ni får vara. Det tar ännu mer tid. Ni gör det redan, men tar ännu mer tid. I Herrens underbara närvaro. Där kommer det nya saker som ni inte har upplevt innan. Ni får pröva allt. Så jag upplever att Herren kommer att göra situationer, det som ni har bett för länge och det som ni önskar, det ni bär i era hjärtan. Herren har redan sett och han kommer att förvandla. Ta tid med mig, säger Herren.